Varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Laporte Gordon. Och som vanligt så står jag på Parea Workspace i Mölnlycke, ett kontorshotell för dig som vill driva ditt bolag från en riktigt härlig miljö. Idag har jag en riktigt häftig gäst som jag har fått följa på LinkedIn faktiskt i flera år. Han är en väldigt framgångsrik person och har också hunnit göra mycket. Det är en person med djup kunskap inom försäljning, inom tillväxt, inom företagande. Och därför så var det så kul när vi lyckades synka för att få till det här poddavsnittet. Då. Så att med stor stolthet så vill jag välkomna dig, Ola, till podden. Välkommen!
Tack så mycket. Så kul att vara här.
Hur är läget idag?
Läget idag är fantastiskt.
Ja, ah, det är gött.
Yeah.
Ola, du är ju tillväxtcoach och har varit med i gamet länge. Så jag tänker att vi ska försöka få ut så mycket som möjligt med massa godsaker ifrån din låda här. Men om vi bara börjar lite kort för den som inte har hängt med dig på LinkedIn som jag har gjort. Vill du dra lite kort din bakgrund och ja, hur du hamnade till det du gör idag?
Alltså, jag är ju serieentreprenör. Jag älskar entreprenörskap. Mm. Jag startade min första firma när jag var 19 år. Det var jag och Robban. Jag var 19, han var 20 och vi startade Flex Trading. Och vi var så jäkla stolta över namnet. För vi skulle vara flexibla och göra affärer. Och brorsan, han var expert på rita. Han gjorde loggan. Och vi bara stod och tittade på varandra och tänkte, hur svårt kan det vara? Herregud, vi kommer bli miljonärer. Vad är det som kan gå fel nu? Och så började vi köpa hem massa. Vi hade en rak och enkel affärsidé. Vi skulle köpa grejer dyrt i Asien. Billigt i Asien, hem det till Sverige och sälja det dyrt här hemma. Mm. Vi sa det att ingen har tänkt på det här förut.
Just det.
Och ganska snart så lärde vi oss tre saker. Det var ju att någon hade tänkt på det förut, ganska många. Att det är svårt att bli miljonär på att fylla farsans garage med asiatiska prylar. Och så nummer tre, att det är mycket lättare att köpa saker dyrt i Asien, hem det till Sverige och sälja det billigt här hemma, men att det inte var så lönsamt. Så det var, jag fick direkt en crash course i hur man inte ska göra affärer och hur man inte blir miljonär med första bolaget tillsammans med Robban där.
Så att, tänk hur vanligt det här är. Det var min första reaktion liksom så här, att det här är ju, jag tror att det är jättemånga som lyssnar som har varit igång med några olika ventures som bara sitter och nickar och garvar nu och tänker liksom, ja, jag med. Så här. Det är ju ganska vanligt.
Ja, men det vet ju du också. Alltså att en dos av naivitet på något sätt behövs för att sätta igång de här projekten.
Ja. Ja, annars så är det inte många idéer som hade kommit till marknaden om vi inte har det. Men det är lite roligt, för en av mina frågor där var ju det här med att liksom, vad är det för, om det var lite utmaningar du stötte på tidigt i karriären. Och det här var ju definitivt en av de grejerna. Var, är det något mer du har stött på längs vägen som har format dig till det du gör idag då?
Ja, det är det. Och hur ska man säga, det är ju motgångarna som har format mig och inte framgångarna. Mm. Alltså, det är ju när jag varit för naiv, när jag trott för mycket om mig själv, när jag åkt på en mina liksom. Det är ju där det gör ont, det är där jag lär mig och tar nya spår och tar in nya perspektiv. Just. Så att egentligen så har jag ju då alla mina misstag, vilket är rätt många när man är 60, som jag har att tacka för allting jag har lärt.
Men har du alltid tänkt så, Ola? Eller, för det är ju ett jäkla sunt tänk, tänkte jag så spontant. När började du reflektera på det sättet då, på din resa?
Ja, du. Det var Alltså det var ju inte för jag var i 40-årsåldern. Alltså då hade jag startat ett antal bolag. Första var Flex Trading. Andra bolaget var McLearn. Då gick jag ut universitetet i Karlstad 91 till världens lågkonjunktur. Och så tänkte jag som vanligt liksom att jag är rätt duktig på det här med Macintosh-dator. Och jag har 10 poäng ADB som det heter. Allmän databehandling.
Ja.
Jag startade ett företag som hjälper arbetslösa att hantera en dator. Och hur svårt kan det vara? Så jag gick till Arbetsförmedlingen och sa att du ska hjälpa alla era arbetslösa att få jobb. Gå min kurs i att hantera en dator så de lättare får jobb.
Mm.
Och så fick jag massa... Vad sa du?
Ja, det låter ju bra.
Ja, det var bra. Det var bara det att jag hade 3-dagarskurser. Och när jag satte ihop den så satte jag ihop material för 3 dagar. Och efter första halva dagen var allt mitt material slut. Och jag fick panik liksom. Vad hittar jag på nu? Så jag skickade ut dem på raster för att hitta på nytt material till min kurs liksom.
Ja, jag älskar det. Ja, det här är helt guld alltså. Ja, fortsätt.
Nej, men så det var ju bolag nummer 2. Så att jag har lärt mig alltså, egentligen så har jag varit expert på att hoppa jämfota rakt in i plurret och testa saker. För att jag är så himla nyfiken på hur det funkar. Och så tror jag alltid att det kommer gå så himla bra.
Mm.
Alltså jag är tvärt emot. Det är många människor som tvekar för de tänker, är jag bra nog? Och jag är ju tvärtom. Jag tänker, jag är så jäkla bra så det här blir enkelt. Och så visar det sig, jag är inte så bra.
Och vad gör du i det läget då, när du kommer till den insikten? Hur har det liksom varit att ja men avveckla då? Alltså, har du snabbt att avsluta också? För det, en del kan ju lite envist, och där känner jag ju mig träffad när jag säger den meningen, hålla i det lite för länge, tänker jag spontant nu då. Var du bra på att kapa av då liksom? Nej. On to next, eller hur har det varit?
Alltså, jag var ju bra på att växla spår och utveckla saker. Det är ju det som har varit min grej. Att jag hittar en ny lösning, lite ny riktning, förbättra mig, utveckla mig själv, produkten, affärsmodellen, säljet, vad det nu är. Mm. Och det är mycket det som har gjort att jag fått den här erfarenheten jag har. Att jag har pang, rakt in, testa. Och jag åkte på en smäll, det funkar inte. Okej, vad funkar inte? Vad behöver jag utveckla?
Mm. Mm. Ja, det är ju bra. Och är det här någonting som du ser... För om vi kopplar det till idag då, om vi hoppar lite i det. Som tillväxtcoach då. Jag antar att det här är någonting du ser i princip varenda vecka då.
Ja, det är ju det. Jag har blivit riktigt duktig på att sätta fingret på snabbaste vägen till att göra en förflyttning.
Mm. Mm. Om vi kommer tillbaka till det, för det är ju jätteintressant, snabbaste vägen till en förflyttning, vad betyder det egentligen, tänker jag, vi ska grotta i den lite. Men vi fortsätter bara lite till på din resa. Jag älskar ju det här med 91, Macintosh. Vad hände sen? Om vi bara fortsätter lite.
Men sen så, alltså mitt i det här äventyret med McLearn, så gick ju jag bli kär i Annette. Och hon flyttade till Stockholm, så då kunde ju inte jag vara kvar i Karlstad och utbilda arbetslösa. Så att jag tog ett säljjobb och flyttade till Stockholm.
Mm. Vad var det för säljjobb då?
Det var som annonssäljare på Riksmedia. Det var alla socialdemokratiska tidningar i en sammanslagning. Norrländska Socialdemokraten, Arbetarbladet, you name it.
Så det här, ja. Hur var det då att gå från... Var det ditt första rena säljuppdrag då? Eller hade du varit i säljet renodlat tidigare?
Ja, det hade jag. När jag var 21 tror jag, så ville jag gärna ha ett säljjobb. Jag tyckte det verkade spännande och utvecklande.
Ja.
Men det var ingen som ville ha mig som säljare förrän jag knackade på dörren hos Göteborgs brandskyddskonsulenter.
Okej. Okay.
Ja. Och de trodde på mig och på alla andra som råkade kliva in genom deras dörr. För det var knacka dörr och sälja brandsläckare som var mitt första säljjobb ute i Lerum.
Åh! Sicken grej! Och om du tittar på vad det Vad lärde du dig om man nu tänker så då? För hur länge gjorde du det?
Jag hade kanonresultat i 4 månader tills jag tappade tron på mig själv, på produkten och företaget jag jobbar för. Och efter det sålde jag inte en pryl, inte ens en brandvarnare.
Oj.
Så det var ju...
Vad var det som hände då? För att priset blev ut då?
Jag, alltså till en början så gick jag ut och tänkte hur svårt kan det vara? Ja, det är liksom mantrat. Ja. Och så tänkte jag att jag gör alla de här människorna en tjänst, för brandskydd måste ju alla ha. Alltså det där är ju självklart. Jag fattade inte att man inte, alltså att man inte hade en brandsläckare hemma.
Mm.
Så det var ju självklart att köpa en av mig. Och sen märkte jag att alla mina löften, jag hade lägsta prisgaranti. Min släckare var dubbelt så dyr som vilken som helst du kunde ha på marknaden, visade sig. Och massa andra grejer. Så jag tappade liksom tron på det jag gjorde.
Ja, det är helt priceless. Men ja, okej, okay. Så det kom liksom så här, sanningarna kom i kapp och sen tog det och liksom åt upp.
Ja, och det var ju tron egentligen på företaget och vad jag representerade som dog. Och då kunde jag liksom inte sälja en penal till.
Nej. Ja, det är ju intressant. Okej, okay, så vi är i Stockholm och för det, och så tar livet fart där då. Hur länge var du i sälj och sen gick du över till ytterligare ett bolag igen då?
Jag var inom sälj och marknad i 10 år. Jag gjorde karriär i mediebranschen. Så att min sista anställning var 2001. Mm. Då var jag marknadschef för tidningen Affärsvärlden.
Ja.
Så där hade jag jobbat i den traditionella verksamheten. Och 2001 fick jag för mig att nu är jag trött på att vara anställd. Jag går ut och blir konsult. Och när jag sätter ut skorna på plan och berättar att jag är fri nu, så kommer kunderna att ställa sig på kö för att anlita mig, tänkte jag.
Just det.
Ja. Så att i det läget var jag trött på mitt jobb och jag var inte så noga med att göra marknadsanalyser eller säljstrategi eller någonting, för jag var ju här nu.
Mm, ja,
och så hade jag min sista anställningsdag 2 dagar efter 9/11.
Ah.
När allting bara dog.
Mm. Just det.
Och så märkte jag att shit, jag måste ju göra sådana saker jag säger åt mina kunder att göra.
Men den är ju också väldigt vanlig, att det är ju en sak att tala om det, alltså lära ut, men det är också en helt annan sak att faktiskt göra det själv.
Ja.
Och det får ju många konsulter faktiskt bittert erfara när de tar det steget. För det är ju många som sitter som konsulter, som underkonsulter då, ute på bolag. Får den där känslan av att nej, men varför ska jag ha en del av kakan när jag kan få hela? Ja. Och så startar de helt eget, klipper vingarna och så hoppsan, jag skulle också ta in kunden.
Ja, precis. Hallå, jag är här nu.
Exakt, skulle det inte vara, men även om vi skrattar åt det så är ju det här otroligt vanligt, skulle jag hävda.
Jag gjorde det.
Mer regel än undantag.
Ja, jag gjorde det. Jag tyckte jag var så himla duktig och jag var så eftertraktad på arbetsmarknaden och de ryckte i mig och ville ha mig att göra alla de här grejerna. Så jag tänkte liksom, det är klart att alla kommer rycka i mig sen också, men det gjorde de inte. Så jag fick ju börja från början. Jag skulle ju jobba, vara konsult och hjälpa folk med försäljning och marknadsföring och sånt här.
Ja. Det var den, om du går tillbaka till det. För det är ju väldigt många som vi sa då, som tar det här steget. Och då kommer man ju i de här olika stadierna. Ett av dem var ju den här insikten att det blev ingen kö med massa nya kunder. Jag måste gå ut och göra. Vad gjorde du i det läget?
Alltså jag letade och letade och så hittade jag en grej som hette Vincent Företagsutveckling. Det var Almi Företagarna som hade tagit fram en utbildning för vd-bolag med 50-50 anställda. Så jag lyckades se till att bli ansvarig för den i Stockholm och sen satte jag mig dag och natt, för jag började få ont om pengar till mat till familjen, och ringde kallt. Och bokade på och börja fylla de här kurserna i Vincent Företagsutveckling. Och det var början av 2000-talet och jag var bara tvungen att lösa det, för jag hade som vanligt hoppat i med bägge fötterna och tänkt att det skulle lösa sig. Och sen fick jag se till att lösa det.
Och det här är, tycker jag är intressant. Och ni som lyssnar på detta nu, varför jag liksom vill fånga detta lite är ju att du var ju ändå någonstans i din spontanitet, så var du ju ändå trygg i att du faktiskt kunde ta tag i det. Du visste ju ändå på något sätt hur du skulle... Ja, men du satte dig och tog tag i det. Du plockade upp telefonen, du bokade dina möten, du gjorde de här grejerna till slut ändå. Ja. Kan du se hur mycket det var liksom... Om du inte hade kunnat det, tror du att du hade suttit här nu?
Nej.
Nej.
Definitivt inte. Alltså inte en chans. Jag hade fått desperat leta efter en anställning igen.
Ja. Ja, det är jätteintressant. Jag tänkte, vi ska hinna prata mer om den biten också. Men okej, okay, du är igång. Du får igång dina grejer. Och därifrån till där du är idag då. Vad har hänt däremellan?
Ja, massvis. Alltså detta, vi pratar dryga 20 år. Ja. Så att, alltså, detta var början av 2000.
Jag har varit egen sedan dess då, eller?
Ja, sen 2001. 9/11 och jag har varit egen. Så att idag, jag har jobbat med, alltså jag har jobbat med över förflyttning för 650 entreprenörer.
Fantastiskt.
Totalt har jag varit med och startat på olika sätt 8 bolag. Mm. Just nu så driver jag mitt bolag Perspektiv och AB tillsammans med min fru. Och gör precis det jag vill göra. Och det är att... Nej, men det är att hjälpa andra att växa. Det är lite, jag känner mig lite som, jag vet inte, som jag tror det är när man har barnbarn. Att jag går ut och så lånar jag då medarbetarna hos mina kunder en stund. Gör dem glada och lyckliga och hoppar och skrattar en dag. Och sen lämnar jag tillbaks dem. Så får de här företagsledarna sköta vardagen med veckosäljmöten och lönesamtal och sånt. Så har jag den roliga biten.
Just det. Ja. Exakt, du slipper alla blöjbyten och gnäll. Och...
Ja, precis.
Ja, precis. Så. Sen det var en gång där man lever i det livet nu.
Ja, så jag är tillväxtmentor. Jag jobbar närmare 10-12 företag per år som jag jobbar närmare. Och så hjälper jag dem att göra en förflyttning. Och så gör vi det som behövs för att de ska nå dit de vill nå.
Just det. Men om vi fångar det lite då Ola, du säger förflyttning, vad betyder det egentligen? För det är ju väldigt mycket ord och meningar som man slänger med där ute, och jag tror att det är väldigt många som nickar men tänker så här, undrar vad det egentligen innebär. Ja. När du säger det, vad tänker du på då?
Det tänker jag, alltså tidigare så pratade jag mest tillväxt, men en förflyttning är någonting annat, är någonting mer. En förflyttning är till exempel... När jag hjälpte ett bolag att gå från att sälja en produkt till att sälja ett värde. Med jobbade igenom ett år med säljkåren för att de istället... Alltså, känner du till Tomra? Det gör du, men du vet det nog inte. Det är de som har de här... När du har massa tomburkar så går du till en liten låda utanför Ica och så kastar du i alla tomburkar. Och så får du kvar.
Ja.
Tidigare så sålde de en maskin. Men idag så säljer de fler kunder som handlar för mer. För när du pantar dina burkar, så vad gör du då med ett kvitto i handen?
Ja, använder det där inne.
Ja, och det handlar inte bara för kvittot, utan det handlar för 200-300 kronor till.
Exakt.
Så har du den senaste maskinen så du får dit 10 000 nya kunder på ett år som handlar för kvittot och 300 spänn till, så är du plötsligt en no-brainer. Då säljer du ett värde, en effekt av maskinen, och inte att den snurrar i 280 varv i minuten och tar 15 burkar per sekund. Alltså det är ointressant, det är ju effekten som är intressant.
Men om man tittar nu då, du har jobbat med 650 entreprenörer, du har hjälpt av att liksom lyfta sitt företagande. Om du skulle ta lite summerat, så här, på pointers då, lärdomar som du tar med dig från de här övergripande? Vad skulle det kunna vara till exempel?
Nummer ett, sätt igång.
Ja, klart.
Övertänk inte. Ja, är du med det? Mm. Nummer två, var snabbfotad. Mm. För 99% av alla affärsidéer är inte rätt genomtänkta från början, utan du behöver hela tiden anpassa dig och trimma den tills du hittar nycklarna för det hela. Du kan ha en bra grundidé, men innan du har alla nycklar så behöver du vara vaksam, ta in information och vara snabbfotad.
Just det.
Och nummer tre, se till att ha kul. Alltså umge dig med bra människor. Alltså livet är så jäkla kort. Så vi gör inte detta för att få ytterligare en pålaga eller press eller stress eller jäkelskap, utan hitta det roliga i det, och de bitarna som inte är roliga, de ska du leja bort.
Mm. Och vad blir flaskhalsarna bakom de här tre som du som liksom gör, alltså vad är det du ser ofta är, ja men ta action då till exempel. Vad är det som gör att de inte gör det? Vad skulle du säga är något, har du sett någonting som blir liksom, ja men det här ser jag lite återkommande?
Ja, alltså det är väldigt återkommande. Det är ju rädslan att göra fel. Alltså det är ju hela universitetet som jag fick lära om. Jag har ju läst, liksom lagt massa år på universitetsstudier som gör mig till en duktig mellanchef i storbolag. Och en duktig mellanchef i storbolag, de ska göra rätt och inte fel. Så alltså ska man tänka igenom allt och lista ut allt innan man agerar. Och när du är entreprenör enligt mig då, så måste du ut och testa dina idéer tidigt på marknaden. Vill någon betala överhuvudtaget? Ja eller nej?
Ja. Ja. Ja, den är ju väldigt vanlig. Den här rädslan att göra fel, liksom. Hur mycket det bromsar människor överlag. Men framförallt entreprenörer då. Ja. Och är det något mer som du har sett liksom, bakom de här principerna?
Ja, det är ju... Alltså framförallt då när bolagen växer lite så du bara får medarbetare och ska få dem att funka, så är det att släppa ansvar och förtroende.
Mm.
För ofta har ju vdn själv startat bolaget, byggt upp det, bara att skaffa in anställda. Så per definition så kan ju vdn vara enda arbetsuppgift bäst. Just. Men de kan inte göra varenda arbetsuppgift bäst samtidigt själv, för då ska man inte ha anställda.
Nej.
Så det är ju det att ge tillräckligt bra instruktioner, se till att de har de resurserna som behövs, ge dem självförtroendet att våga fatta beslut och sen släppa kontrollen och låta...
Det känns som att det är väldigt svårt. Alltså jag kan bara se det framför mig att, för det är ju ens baby på något sätt, man bygger upp det och liksom hela den här, och sen ska du släppa kontrollen. Vad har varit, har du någon sån här som liksom, hur får du dem till att göra det? Alltså, så här.
Det är först får de att inse beteendet. Och sen får de att förstå att ingen kommer göra de här grejerna på ditt sätt. De kommer göra det på sitt sätt. Du måste kolla på slutresultatet och inte hur de gör det. För det är bara du som tänker på ditt sätt.
Just det.
Och sen får de att se när det här beteendet slår till, att de ska hålla på och peta detaljer eller någonting. Så att faktum är, om 2 veckor så ska jag skugga en vd en hel dag.
Ja.
För han vill släppa men klarar inte riktigt. Så jag ska se exakt vad är mekanismerna och exakt när händer det att han borde ta ett steg tillbaka så man inte gör det.
Så
då går vi in riktigt djupt på psykologi liksom. Vad exakt är det som händer i hans tankemönster och som skapar hans beteende? När han egentligen vill göra något så gör han på ett vanligt sätt istället liksom. Så det, sånt gör jag också. Det är skitkul.
Spännande. Hur länge jobbar du med en klient idag?
Alltså, mina VIP-kunder, de jobbar jag närmare under 8 månader.
Mm. Okay.
Så vi börjar med en workshop. Var befinner vi oss? Var ska vi finnas om 8 månader? Och sen så sätter vi igång och jobbar och genomför de aktiviteterna och det vi tror på. Och så korrigerar vi efterhand.
Mm. Just det. Och på 8 månader, okej. Okay. Och sen har du andra grejer lät det som också? Eller är det det du gör? Är det det du
lägger? Detta är huvudparten. Sen är det många som inte vill släppa taget. Så vi har några olika former av fortsättningar och sånt här. Men det är det jag gör mest. Jag kallade mig föreläsare och grejer. Jag har tagit bort det från hemsidan. För detta är det här de tillar in. Det här jag har roligt.
Just det. Ja, men, vi skojade lite innan vi började sända här om att du har kul och du fortsatt lär dig och alla de här grejerna. Hur håller du dig motiverad? Alltså, vad är din grej för att hålla motivationen uppe och fortsätta i den spiriten du har med dig?
Alltså, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag bara gillar att göra saker. Alltså, skapa saker, utveckla saker, nyfiket utforska saker. Det var därför jag inte kunde vara anställd. Jag går ju alltså 1-2 utbildningar per år för att jag är så nyfiken. Det är allt från liksom renodlade managementutbildningar till mer andliga kurser. För jag vill förstå.
Just det. Ja, men och jag tycker ju det är lite både unikt. Jag vet inte hur, det kanske jag som inte har sett det så ofta tidigare, men jag upplever ju, Ola, att det finns ju, vi har ju olika, alltså, vi har ju olika generationer ute på marknaden, så är det ju. Och jag upplever ju att det finns en vad ska man säga, din generation, jag är ju generationen före dig, eller efter, eller vad man vill säga.
Ju mer stöd emot det var efter, eller?
Men just det här att det finns lite det här att jag kan och vet allt. Alltså, ja. Och jag vet att jag har sagt till mig själv att må jag aldrig bli sån heller. Och jag hoppas att jag liksom får med mig det här liksom mindsetet från karaten att vi är alltid ständiga elever och allt det där. Men hur har du fått, alltså, jag tycker ju det känns lite unikt att du investerar i dig själv, du reinvent yourself som du gör då. Det känns lite unikt.
Ja, det är möjligt. Jag vet faktiskt inte hur andra gör. Men jag tror det är mycket min nyfikenhet som driver.
Skit. Hur mycket tror du det påverkar din konkurrenskraft där ute på marknaden? Om man säger det.
Ja, det hoppas jag ju. Och sen, alltså, är jag nu gammal konsult som inte lär mig hur LinkedIn funkar eller hur AI funkar, då kommer ju jag vara ganska akterseglad inom väldigt snar framtid.
Definitivt så. Och det var ju så roligt, för vi skojar ju lite om det att du hade lagt ut att du hade tagit hjälp av en mycket yngre förmåga när det kom till LinkedIn.
Ja.
Och reaktionerna var ju ganska komiska då. Men berätta lite om det här inlägget.
Nej, alltså jag tar just nu hjälp av en 25-årig tjej för att skriva mina LinkedIn-inlägg. Liv Alteskär heter hon. Hon är suverän, jättekul att jobba med, otroligt träffsäker i sin analys. Och man behöver inte vara gammal för att vara träffsäker i sin analys. Hon har huvudet på skaft på riktigt och är kul att jobba med. Så jag skrev ett inlägg att trots att jag är 60-årig man som har jobbat med marknadsföring i 20 år, så att jag har hjälp av en 25-åring för att skriva mig ett LinkedIn-inlägg. Är det pinsamt? Frågetecken.
Ja.
Och så skrev jag, nej, jag tycker inte det. Och så kom det så mycket inlägg. Och det var folk som sa att herregud, ska du ta en sån ung tjej? Jag utbildar faktiskt på handeln, så jag kan det här och så vidare, som ville ta kredden ifrån en 25-årig tjej och lägga den på sig själv.
Men varför tror du det triggar en liten grupp då? För jag såg ju detta och jag satt ju och skrattade och tänkte så här, ska jag ge mig in i detta och bara mangla på här lite? Ibland kan det vara roligt. Men vad är det som triggar? Varför tror du att det blir så?
Ja du, alltså, ska jag vara riktigt ärlig och spontan, så tror jag att de har för lite att göra och vet inte själva hur de ska komma åt sina kunder och sin marknad. Så de lägger för mycket tid med att kolla på inlägg på LinkedIn och så försöker de visa hur duktiga de är istället. Eller någonting. Vad tror du själv? Vad är din analys?
Jag tror du satte fingret på det, delvis. Och sen, nej men jag tror att avundsjuka är en verklig faktor i, som har många skepnader. Och där är jag en också då. Och jag, nu såg jag ju, och tyvärr då så har jag ju sett detta fler än en gång från samma personer då. Och det, jag tycker det är tragiskt när det blir så. Att man känner sig hotad av en 25-årig tjej, då tror jag man behöver se över lite saker i sin egna garderob, om man säger så. Och så är det väl generellt, tycker jag, med näthat och allt som lätt blir. Alltså det är ju väldigt lätt att man får åsikter, det är väldigt lätt att, och det är ju också någonting som håller väldigt många från exempelvis att gå ut och jobba med sin marknadsföring och sådana grejer, för de är fullständigt livrädda för åsiktsmaffia, som jag kallar dem då. Men och det är väl en aspekt i detta. Har du, det här måste du ha stött på också, tänker jag, i ditt arbete, kan det stämma?
Ja, fast väldigt lite. Jag är ju frekvent på LinkedIn. Jag sticker ut hakan en del på LinkedIn. Men det är, alltså, det är förvånansvärt lite.
Men har du alltså, på det bland kunderna, tänker jag, framförallt?
Vilket då? Att de är avundsjuka?
Nej, att de är rädda för att ta tag i sin... För du går ju in och jobbar med...
Jag menar så. Ja, nu är jag självcentrerad. Jag tänker bara på mig.
Det är lugnt, vi pratar om dig sen.
Men det är klart att jag gör det. Alltså, det är ju många kunder som... Jag har ett par kunder som är riktigt duktiga på marknadsföring och försäljning, som vågar ta en ståndpunkt, vågar claima en nisch och stå fast där att vi är bäst i den här nischen och säga det på ett trevligt sätt och stå kvar. Och de flesta andra är mer försiktiga och säger att det finns ju andra som är lika duktiga. Ja, det är möjligt, men ni ska ju berätta vad ni är duktiga på, så är det deras jobb att berätta vad de är duktiga på.
Just det. Och om någon som lyssnar här nu då, driver eget, de ska ut och de vill etablera sig på marknaden och så här, vad är ditt råd till dem nu om de känner lite det här att jag kan inte riktigt skriva eller ta för mig där ute? Vad skulle du säga till dem?
Alltså, det är ju det att hitta din tydliga målgrupp, det är nyckeln alltid. Vem exakt är det du vänder dig till? Vad är det för nyckel du gör för dem? Vilket värde är det du ger? Och sen så får du skriva och berätta om det värdet på ett trevligt sätt. Och när du tycker att du tagit i så mycket du kan, så ska du ta i lite till.
Ja, det var inget jantarecept det.
Nej, men det ska inte vara hej, jag är bäst i världen, utan hela tiden prata ur kundens perspektiv om nyttan och effekten. Vad är det de får hjälp med? Hur blir deras liv efter de har jobbat med mig som det inte var innan? Vad är det de kan göra efter de har jobbat med mig som de inte kunde innan? Det är ju det som är det intressanta. Så prata om dem och hur du kan hjälpa dem att få det roligare, bättre, mer lönsamt, vad det nu är frågan om.
Just det. Ja, jag håller med dig, det är 100%. Men effekten av det vi levererar egentligen och inte vet du, beståndsdelarna, för det är ingen som bryr sig om det.
Precis. Ingen vill ju köpa en konsult. Nej. Ändå gör man det för man vill ha effekten av det konsulten gör.
Precis. Men du, om vi tittar framåt lite, Ola, vad tänker du framåt när det gäller just tillväxtfaktorer framåt som kommer att vara avgörande för bolag som ska liksom in i en tillväxtresa? Vad tänker du kring det?
Alltså, för det första tänker jag så här, att för små bolag som kanske har en nystartad, de kanske har 10, 20, 30, 40, 50 anställda, för mig är det små bolag.
Ja.
För dem finns det alltid möjlighet till tillväxt. De följer inte konjunkturen, utan det är Ericsson som gör det. Storbolagen följer konjunkturen, men för oss andra så finns det alltid 3-4 nya kunder till.
Och jag måste bara fånga den, för den här är ju jätteintressant. För det där är ju lätt att det blir en självuppfyllande profetia, tänker jag. konjunkturen har svängt nu, Ola, och nu är det tufft. Liksom så här. Men jag gillar hur du sa det. De blir inte påverkade. Kan du utveckla det lite till?
Jo, men alltså, om konjunkturen går ner och så Ericsson då, om säger telefoner. Om marknaden för telefoner går ner med 3% så säljer man 3% mindre telefoner. Det påverkar ju de stora. Men om du är liten aktör så behöver du 3 företagskunder till som har 100 lurar per man, om du är liksom en återförsäljare eller vad 17 som helst. Och så är du hemma. Och de finns alltid, det finns alltid några stycken som behöver telefoner. Det finns alltid några stycken som behöver din tjänst.
Ja. Ja, jag sa faktiskt bara en timme innan vi spelade in detta så satt jag med en kund och så pratade vi just då. Det var därför jag ville fånga den, för det var så roligt, för det dök upp nämligen. Och då, min spontana kommentar var lite det här att ja, fast behov försvinner inte. Det kan möjligtvis förflyttas lite grann, men det försvinner inte.
Yes, bra sagt.
Och det tror jag är någonting som väldigt många företag, stora som små, glömmer av eller tappar eller missar då. För att de tror att det bara försvinner. För, alltså, puff, så är det borta. Men liksom, så är det ju inte. Utan det byter bara altitud i värsta fall då. Ja.
Byter annat. Så man får tänka nytt, man får nytt perspektiv, man får sälja på nytt sätt. Man behöver göra en förflyttning, förändring. Det här vi kommer tillbaka till, förflyttning. Ja, just... Alltså förflyttningen kan vara att man utbildar sig annorlunda. Förflyttningen kan vara att man säljer på ett nytt sätt. Förflyttningen kan vara att man bedriver affärsutveckling. Att man ändrar ledarskapet. Det som behövs för att ta sig därifrån man är till dit man vill. Och det är olika för alla bolag.
Just det. En annan aspekt i detta då som jag stöter på många gånger bland företagare. Och det var också faktiskt senast idag. Det var just det här med att balansera privatlivet och det professionella livet. Du driver ju dessutom, jag menar, du har ju chefen på 2 ställen.
Hon är överallt.
Ja, menar du. Hur balanserar du det? Alltså privat och professionellt?
Alltså jag vet inte. Jag har hållit på i 25 år och drivit eget.
Ja.
Och tillsammans med min fru och så här. Så att jag är ganska bra på att stänga av för kvällen.
Ja.
Tyvärr vet jag inte riktigt hur jag har gjort för att bli det. Men jag tränar ju rätt mycket och så här. Jag drar iväg till träningen, jag släpper jobbet. Jag har tid att göra det jag ska imorgon.
Just det. Ja, men där är ju en grej då. Att just det här, för det är ju väldigt vanligt att entreprenörer jobbar 10-12 timmar och liksom de håller på så här. Och är lite rädda för att stänga av liksom klockan 5 säger vi.
Sen.
Och som du sa nu, flytta över det till imorgon. Har du också sett detta? Och vad är ditt tips i så fall till dem som har den rädslan, som lever med den liksom prestationsångesten, mer eller mindre?
Alltså det är ju egentligen att backa 3 steg som alltid och fundera på vad är viktigt i livet. Varför startade jag bolaget? Var det för att ständigt vara uppkopplad och alltid nåbar och få magsår? Eller varför egentligen gjorde jag detta? Att börja gå tillbaka till de viktiga aspekterna i livet.
Yes.
Och också inse att man inte är så jäkla viktigt och det är inte så jäkla bråttom allting.
Nej. Nej, för det är väl egentligen någonting som är riktigt kannibaliserande på både energi och liksom allt runt omkring, med att vi ska vara liksom on demand 24/7 i företagsrollen då. Men som du säger, är det så jäkla viktigt? Det hoppas jag du som lyssnar skrev ner då.
Det är mycket egot att man vill känna sig viktig och behövd och allting sånt där.
Just det.
Så kan man komma till rätta med det och slappna av, så det brukar bli rätt bra.
Ja, precis. Men du Ola, någon sitter här nu och lyssnar och tänker, ah, sicken karriär, sicken resa. Och det där ska jag göra, jag ska göra det Ola gör. Vad skulle du säga till den personen?
Vad var det jag sa innan? Sätt igång, övertänk inte. Ändras efter hand och se till att ha kul på vägen. Vi kommer tillbaka där liksom. Det, och det, det, Det är alltså ut och testa. Det är det som är hela grejen. Har du en affärsidé, testa och sälj in den till någon innan produkten är klar, innan allting är klart. För vi tänker fel från början. Sälj in idén och när den någon har köpt, då har du liksom en kund och du råd att genomföra allting.
Just det. Ja, riktigt, riktigt bra. Jag tror vi kan grotta hur länge som helst. Om vi tittar på, du har ju konsumerat mycket kunskap, mycket insikter. Jag brukar alltid fråga om vilken bok eller vilka böcker som du tycker är liksom, det här får du inte missa om du ska starta bolag eller gå in i en tillväxtresa. Om jag utmanar dig med både business och personlig utveckling, för jag vet att du gillar det. Vilka skulle du då rekommendera?
Personlig utveckling är Sydney Banks, The Enlightened Gardener. Det är inte så många som känner till. Han är kul.
Ja, en ny bok som hon dök. Ja, det brukar vara samma grejer, men det här var bra. Okej. Ja. Vad står det till detta?
Affärsmässigt är det ju den här Ledarskap utan ansträngning av Ola Wallström. Den är jätteviktig.
Den ska vi inte missa. Den får vi ju lägga i beskrivningen här till podden också, så att man kan komma åt den. Det är ju inget snack om saken. Men vad är det mer du har stött på businessmässigt som har varit med och utvecklat dig på din resa?
Oj, alltså det är jättemycket grejer. Det är så svårt att säga. Det jag snöade in mycket på, det var ju självorganisering. När jag ville förstå hur funkar människor och varför är det bäst att det är hierarkiskt och man ger order och tar order. Så då har jag ju fantastiska böcker där som jag inte vet om de går på tag i längre. Men det är ju till exempel den här Reinventing Organization eller Företaget annorlunda. Seven Day Work Week. Reinventing Organizations. Alltså det finns massa spännande. Alltså, jag går inte vanliga vägen oftast. Jag vill forska i utkanterna. Så jag åkte ju till bland annat till San Francisco för några år sedan, besökte Airbnb som har 3500 medarbetare och inga chefer. Och funderade på hur får de det att funka?
Ja. Jävligt bra fråga.
Ja. Alltså för att utforska, för det har ju med våra mänskliga drivkrafter att göra. Det har med sättet vi tänker att göra. Det har med sättet hur vi gör saker. Och när man bara förstår de här grejerna så är det så mycket lättare att hjälpa människor att ta nästa steg i sin utveckling eller sin förflyttning.
Jätteintressant. Ja, det är fantastiskt, Ola. Det är sånt här som får en att tänka till. Och det är ju lite hela syftet med podden, att vi ska prata om grejer, men vi ska också tänka till och reflektera framförallt då. Och jag tror att en grej som jag hoppas att man får med sig från idag är ju just det här att, så här förresten, frågan jag verkligen glömde ställa: när vet jag att det är dags att ta tag i de här tillväxtfrågorna då eller förflyttningen? Finns det en tydlig signal som jag som företagare bör liksom, okej, där kom den, det är dags att ringa typ Ola då.
Alltså, min fru kallar det för gnällindex. När jag kommer hem och gnäller över samma sak flera gånger så säger hon: Ola, lägg av, byt spår, gör någonting annat. Så att gnällindexet är
ja, bra, enkelt.
Ja, då är man inte nöjd. Man går och gnäller över saker. Ja, då är det dags att byta spår. Livet är för kort för att hålla på och gnälla.
Ja. Riktigt bra, Ola. Du, vad händer framåt för dig nu då? Om vi bara så här, what's next för din del?
Alltså, dels är det ju att fortsätta med att hjälpa, att ta in VIP-kunder, jobba nära, hjälpa företag med förflyttning och bara ha kul hela vägen. Jag håller på att jobba med tillbaka i landslaget igen i hinderbana. Alltså. Jag är regerande svensk veteranmästare i hinderbana. Och så har jag varit skadad så jag åkte ur landslaget. Så jag ska dit igen och vara med på VM i Göteborg i september i målet.
Det du. Ja. Ska jag komma och kolla? Kanske.
Ja. Det har ju varit något.
Herregud, okej. Okay. Så där, ja. Vilken grej. Ja, det låter ju riktigt spännande. Men, det här är superintressant, Ola. Jag tycker du är en väldigt intressant person som tillför något friskt på Linkan som behövs. Så att, det hoppas jag du håller i och fortsätter många år till. Och jag kommer göra så att jag kommer att lägga både din LinkedIn-profil i beskrivningen här i avsnittet och länken till din hemsida där man kan fördjupa sig lite mer då. Och jag rekommenderar er som lyssnar att gå in och connecta med Ola på Linkan. Följ han. Delar alltid bra grejer, utmanande grejer. Och det vet ju ni som har hängt med mig att det gillar jag. Så att det inte bara är en massa kli på ryggen saker. Men grymt. Är det någonting du har velat säga som vi inte har snuddat vid idag, Ola?
Alltså, jättemycket. Men...
det kanske tar 2 timmar till. Vad gör så? Tänk om att vi kör en rond 2 i detta.
Vi nöjer oss så här, tror jag. Det har varit jättekul att vara med. Jag tycker du har ställt fantastiska, bra, fördjupande och relevanta frågor. Så jag har haft kul och fått möjlighet att utveckla mina tankar. Stort tack för det.
Tack själv. Jätteroligt, Ola. Jag misstänker som sagt att det här blir en rond 2. Det blir det ofta med intressanta gäster där vi kan gå på djupet och skippa det här första introdelen. Då. Så att ja, det kan vi nog lugnt räkna med. Du, Ola... tack för idag. Vi syns på Linkan och till er som lyssnar, ni vet vad jag brukar säga vid det här laget. Det räcker att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Och vi syns snart igen. Det var allt för idag, mina vänner. Ha det bäst nu. Vi ses igen. Ciao, ciao.